Välkommen till livepodd med Kjellander och Björk här på Hotell Atsix i Stockholm, i hjärtat av Stockholm. Vi är på Bisnode Unleashed, ett event där vi diskuterar hur artificiell intelligens, robotar och smart data påverkar oss människor. Det här är ett tillfälle för oss, Andreas och mig, att träffa Sveriges expertis på området och kanske reda ut lite frågor kring komplexa och laddade fält. AI och robotar. Jag heter Mats Björk och med mig som vanligt har jag min kära poddkollega Andreas Kjellander. Hej Andreas!
Tjena Mats!
Men du, vi sitter ju faktiskt inte här själva.
Vi sitter med... Du kallar dig själv för Danny.
Ja, det brukar jag. Men pappa och mamma kallar mig för Danny. Så det, ja.
Och vi kallar dig för Danny.
Absolut.
Kragic.
Ja, jättebra. Kolla.
Du har tränat. Han satte det.
Ja. Ja, det
är en av Sveriges främsta experter inom AI. Mm. Professor i datalogi. Leder Centrum för autonoma system på KTH. Jag också då, för vi kanske kommer tillbaka till det sen Mats. I mitten av november 2017 så aviserade Knut och Alice Wallenbergs stiftelse att de då via sitt VASP-program tänker satsa 1 miljard kronor på AI. Och det är en satsning som du är med och leder.
Absolut. Och det ska vara 10 år. Jag tycker det är väldigt viktigt att påpeka det långsiktigt.
Just det, att vi har ett decennium i perspektiv här. Spännande. Du invaldes också 2011 som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin. Och du blev också en av de 22 första ledamöterna i då den nyinstiftade Sveriges Unga Akademi. 2015 så invaldes du också som ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.
Ja, och nu känner jag mig extremt gammal, så vi slutar där, tycker jag.
Vi har lite utmärkare som jag hade tänkt liksom ta upp också. Och vi har inte kanske tid på podden att gå igenom alla dina meriter. Du har ju hunnit göra liksom oerhört mycket. Vad var det viktigast för dig?
Ja, jag tror att det handlar ju om, det förväntas av en akademiker att göra vissa saker i livet. Men jag måste ju säga att allt det där, ja, det är ju bara jobb. Sen ska man också skaffa familj och hinna med familjen. Så att jag är mest glad över att jag har 2 barn och en man som nu väntar hemma. Så att ja, det är viktigt.
Jättebra svar.
Ja. Tack så mycket.
Vi pratade ju precis och sprang från Sofia the Robot här innan vi satt oss här i poddstudion. Och då ställde vi ju henne frågan. Vad har du lärt dig om människor med att arbeta med robotar? Ungefär den frågan.
Det är alltid så att när det gäller tekniken som är väldigt avancerad och som just i det här fallet när det gäller robotar kan man också dra en parallell till filmer. Mm. Alltså det som vi ser i filmer, robotar i filmer. Mm. Och då har jag lärt mig att de förväntningar som människor som inte jobbar med utveckling av den här tekniken har alltid mycket högre förväntningar över vad tekniken kan göra eller inte göra.
Just det.
Och i och med att tekniken också liknar människor så har vi mänskliga förväntningar på tekniken. Och då finns det liksom den andra sidan, att man blir besviken. Oj, kan den göra bara det? Så att man har liksom det här, alltså höga förväntningar på tekniken som inte levererar.
Just det.
Och man har ändå liksom jobbat med det här i väldigt många år. Alltså vi kan prata sedan 50-talet, förra seklet eller någonting, just när det gäller hårdvaran. Med AI har ju funnits mycket längre, om man ska tänka då den matematiska grunden.
Absolut.
I AI. Så har vi inte hunnit längre. Varför det?
Det är lite som Fredrik tror jag, som pratade om en AI-vinter. Alltså att det kommer ikapp oss kanske nu om några år. Kanske om 10 år, kanske snarare.
Det är ju också det där. Kommer tekniken ikapp människor? Kommer tekniken att bli bättre än vi människor på allt eller bara på vissa saker? Och så har det alltid varit. En bil är mycket bättre än människa på att förflytta sig, samma med flygplan. En kalkylator är mycket bättre på att multiplicera siffror och så vidare. Och jag tycker att man ska i första steget se maskiner som är intelligenta också som något som effektiviserar en del av det som människor gör. Men kommer en maskin kunna göra precis allt vi människor gör? Ja, det är en fråga.
Det där är ju en fråga egentligen om kompetens då. Och att de kan vara superduper väldigt smalt. Men vi har ju hög flexibilitet, hög dynamik, kan vara multitalangfulla. Och där har man inte då kommit lika långt.
Nej, absolut. Och det är därför vi pratar om artificiell narrow intelligens. Alltså att den här intelligensen För det första ska man kalla det för intelligens alls. Mm. Men förmågan att baserat på väldigt mycket data som vi människor kanske inte kan förstå oss på eller se mönster i. Mm. Att en maskin är mycket bättre på att göra det. Och igen, dra parallell med en kalkylator. Mycket snabbare och mycket bättre på att multiplicera tal. Så det är inte så konstigt nu att maskiner kan, baserat på data, göra något som människor inte kan göra. För så har det alltid varit.
Jag ska säga, du, det var så här nära, nu visar för podden, det är väldigt effektfullt när man visar någonting, att du triggade mig där just eftersom vi kunde hamna i intelligensdefinitionsträsket. Och där tar jag mig inte ur när jag väl är där.
Så jag, ja, det är svårt.
Jag tänkte
svårt.
Att vi ska liksom springa förbi den.
Absolut.
Och jag känner att eftersom du jobbar med autonoma system nu, hur mår vi där? En öppen sådär fråga.
Som Sverige eller hela världen, man kan ju säga så här att när det gäller mobilitet så har vi kommit väldigt långt på ett eller annat sätt. Och mobilitet, vad menar jag då? Alltså alla som har hemma en autonom dammsugare eller gräsklippare eller självkörande bil eller något liknande, det handlar om att kunna förflytta en maskin från A till B och samtidigt utföra typ en eller två uppgifter, inte mycket mer när det gäller dammsugarna och gräsklipparna, undvika föremål till exempel och städa golv. Mm. Men allt som har att göra med interaktion med omvärlden, där vi då genom att tänka, alltså planerat, förflytta saker, inte bara liksom att vi kör i saker och sen förflytta sakerna, med allt det där som vi människor gör på daglig basis med våra händer och med våra fingrar, då kan man säga att vi har inte kommit så långt. Det finns inga system i världen just nu som kan till exempel diska på det sättet som vi diskar, om man inte liksom lägger saker i diskmaskinen. Mm. Men om man liksom diskar i diskhorn, oerhört svårt.
Skulle du säga det? Vad är svårast nu? Sitter vi och liksom väntar på någon komponent eller någon sensor som har liksom en förlösande effekt i det här?
Det är många olika saker skulle jag vilja säga. För det första så behöver man perception, alltså man behöver sinnen eller sensorer som inhämtar information eller data som vi pratar om omvärlden. Är typ en porslinkopp täckt med vatten eller diskmedel eller olja? Och hur mycket kraft ska jag använda för att hålla i det här föremålet? För det är olika krafter.
Och sen... Du beskriver mig nu.
Ja, heter det? Eller min man. Nej, jag ska skoja lite. Men det är just det här, att det går ju faktiskt inte att sätta siffror på de här sakerna. Förr i tiden kunde vi automatisera uppgifter genom att förklara hur vi människor gör när vi gör. Men alla de här sakerna mäter vi inte. Så nu bygger vi system som gör, eller vi vill, ska åstadkomma samma saker fast på ett annat sätt.
Just det.
För att en robot faktiskt kommer att mäta någonting och beslutsfattande kommer inte kanske att baseras på känslan. Det kommer att baseras på att den mäter någonting. Mm. Så det är det första. Det fattas fortfarande till exempel intelligent hud, alltså någonting som kan mäta interaktion med omvärlden och så vidare. Mjuka kroppar som vi människor har, flexibla kroppar med starka muskler. Vi väger ju inte så väldigt mycket i relation till det som vi kan bära,
nej,
till exempel. Och robotar, eller det förhållande hos robotar idag är omvänt nästan. De väger ju mycket mer än vad de kan, liksom,
kapaciteten
ja, precis och så vidare.
Jag ska på Elsa här någon här.
Ja, ni förstår liksom. Ja. Så det är där. Men sen handlar det också väldigt mycket om säkerhet. Det ska vara säkra system. Mm. Det ska vara system som kan interagera med människan och förklara hur de gör, när de gör.
Just det.
Och sen ska det vara user-friendly, alltså en människa ska kunna förstå sig på en robot, kunna föra dialog, få förklaring. Att det ska vara naturligt på precis samma sätt som vi kanske förmedlar information mellan varandra. Mm. Även när vi inte kanske kan språket och allt det där.
Ja.
Så använder vi väldigt mycket kroppen vi visar. Så det ska finnas den här förmågan hos robotar också. Annars blir det väldigt onaturligt för människor.
Du, nu la du upp världens smörgåsbord med grejer som du kan dyka i.
Nästa gång kan vi.
Ja. Men jag känner, du var inne på en grej där. Och jag hoppar hit så får vi se vad som händer. Att jag kan förstå roboten utifrån att den kan återge vad den har gjort och varför den har tagit beslutet. Någon form av transparens. Den känns ju rätt viktig för att motverka min potentiella ångest för att jag inte fattar varför den tog det här beslutet och så. Hur långt har vi kommit där och vad känner du där?
Det är något som man jobbar väldigt mycket med, så kallat explainable AI, och det är något som Sofia, roboten, har också tagit upp. Nu bygger man algoritmer som man försöker då från början när man designar ett system, när man skriver datorprogram, försäkra sig att alla delar, alla steg i ett program går faktiskt att förklara. Mm. Så att det systemet kan förklara, ja, jag gjorde det här beslutet för att i liknande situation har jag sett dig eller någon annan göra. Så man behöver inte alltid förklara just det här, hur tänkte jag, så det här med alltså intern, någon typ av reflektion eller så. Man behöver kanske inte ha värderingar, men man kan dra paralleller. Det skulle kunna vara första steget till något som jag har använt för att lära mig det här. Och det kommer såklart att bli så om man baserar sen sina handlingar eller robotens handlingar på människans handlingar som är inhämtade i väldigt många olika situationer. Yes. Och ingen sätter värderingar. Vad kommer det att hända? Jo, då kommer roboten också att göra fel. Men det är precis det vi har med våra barn och människor också. Mm. Och då är det en fråga, kan vi förlåta en robot?
Ja,
hur många fel kan en robot göra? Kommer vi att uppfatta det här? Oj, jag är ledsen, jag bara tänkte så här och jag trodde det var rätt. För jag förlåter min 4-åring som är väldigt medveten hur hon ska förklara eller bortförklara någonting. Men jag tror inte att vi kommer att vara... Eller kanske.
Min förutfattade bild är att om en robot gör fel så har man en mycket lägre tolerans för det än någonting annat. Sen är det liksom en norm som säkerligen liksom kommer att förflytta sig i takt med att det här...
Det kommer absolut att göra det. För att just nu så ser vi robotar som tekniska system som vi betalar för att ha. Det är ju samma som att köpa en bil. Om jag köper en robot som ska diska hemma, då ska den inte säga, oj, jag hann inte diska idag för att jag tyckte att det var viktigare att göra något. Men jag sa till dig, du är programmerad för att diska. Så att vi kommer ju att ställa helt andra krav på robotar. Och det kommer också att bli en... reflektion för oss i framtiden. Vad är det vi vill ha och vilka förväntningar vi har? Och vi vill ha mänskliga robotar, så ska vi ha mänskliga förväntningar. Förstår ni hur jag tänker?
Jag tänkte jag ska ge mig in i det där en sväng till också. Vi extrapolerar det här lite grann och vi lägger det på en 20 år fram. Då vi kanske är ett samhälle som är autonomt eller hyperautonomt, eller vi en klassisk vardagssituation är vi förstärkt av 10 000 autonoma system på ett eller annat sätt, då är det en fundering som jag haft här ett tag, och det kring transparens. Jag gick tillbaka till det. Hur ska vi hålla koll på skalan av beslut som de har tagit då? Jag tänkte om jag ska kunna granska hur de har lärt sig och sådana saker gånger 10 000. Där behöver du inte svara krispigt och starkt än, men jag känner att det blir en av de här grejerna som man får tugga i sig in i framtiden. Har du hunnit resonera eller tänka, eller liksom, hur går dina tankar där?
Absolut. Jag tror att det som vi ser idag i samhället är att teknologin och användning och tillämpning av teknologi springer lite fortare än definitivt alla de här myndigheter som vi kan etablera.
Yes.
Men idag har vi faktiskt väldigt många myndigheter som är ansvariga för olika saker och beslutsfattande som tas i olika delar av samhället. Mm. Jag bara tror att det kommer att bli kanske då så småningom AI som tar hand om AI:n. Det låter kanske lite konstigt, men vi kommer ju att ha myndigheter som tar hand om olika aspekter, så det är inte liksom en individ som ska behöva göra det. Och jag tror starkt på det, att vi kan ha ännu mer demokrati, ännu bättre och mer transparent egentligen beslutsfattande ifall vi har lyckats komma så pass långt så att det finns system som övervakar system. Mm.
Myndigheten för systematiserad moral.
Ja, till exempel.
Men en fråga där. Jag tycker mig kunna se ett samhällsengagemang i dina meriter. Ser du liksom att du kan påverka det här olika beroende på om du har forskningshatten på dig eller så kallad vasphatten?
Ja, absolut. Jag tror att det som är viktigt är att vi för det första alltså öppnar den här lådan som för väldigt många är stängt svart låda. Vad handlar AI egentligen om? Mm. Vi måste ju kunna prata om det, och även om man inte liksom är utbildad inom det här området, skaffa sig en uppfattning. Mm. Vad är AI för mig? Hur kommer det att förändra mitt liv, mitt jobb? Och vänta nu, är det här lite roligt? Man ska inte se det liksom som en tung matematik som ingen vill liksom lära sig om. Vi måste ju hitta sätt att göra det här roligt och viktigt för att man själv vill bidra och lära sig något nytt.
Nu kom du faktiskt fram till en fin slutsats som de andra poddgästerna här idag också har kommit fram till. Ja, men det här har vi ett ansvar då, kunniga människor, att faktiskt inspirera och göra det här tillgängligt och spännande, just eftersom det blir en stor samhällseffekt av det. Och vi kan ju bygga magiska saker om vi bara liksom på något sätt gör det tillsammans och bygger det schysst och snyggt liksom sådär på något sätt.
Absolut, och jag tror att jag är nu 50, och väldigt många gånger så tänker vi att jag gör det här för nästa generation. Mm. Men nu ska jag presentera snart. Mm. Och på en av slidesen så står det att om 30 år är jag 80. Med 80 är det nya 50. Mm. Så för mig kanske kommer det att kännas som att de nästkommande 30 åren har inte ens funnits. Mm. Det är lite konstigt, men den hela alltså undermeningen är att om all teknik då som vi nu håller på och utvecklar kommer till bra användning, så kommer vi att leva längre. Mm. Känna oss piggare. Det betyder att den tekniken som vi behöver utveckla nu är inte till våra barn.
Nej.
Den är till oss. Så det är väldigt viktigt att tänka på det. Ja. Vi gör det här för oss själva.
Mm. Det är ju, och någonstans så är det ju faktiskt så att då brukar vi ju bli mer engagerade. Ja. Om vi kan få en
tydligare
feedback.
Eller mer skrämda.
Vi måste släppa iväg vår kära poddgäst här. Jag har en fråga kvar. Du, Andreas?
Jag har ingen. Jag kör den sista frågan.
Okej. Okay. Du har sagt att teknik är inte den svåraste utmaningen, utan uppmärksamhet. Att skilja på vad som är viktigt och inte i varje ögonblick. Vad menar du där?
Jag menar att vi människor är inte alltid bra på att förmedla vad vi menar eller varför vi gör saker. Nej. Som vi gör. Så vi är inte ärliga.
Nej.
Så att om vi blir så småningom ärliga och verkligen vågar säga hur vi tänker och vad vi tänker, blir det kanske lättare också att skapa regler för robotar att bli.
Samma transparenssystem för människor som för robotar.
Absolut.
Härligt.
Snyggt.
Ja. Andreas?
Vi ställer samma fråga. Hur stor är digitaliseringen? Alla gäster får den här.
Hur stor? Ja, jag tycker att den har ju smugit in sig och digitaliserat. Alltså, det pågår hela tiden. Men just det här att vi har mycket lättare att ta till oss teknik som vi inte förstår oss på, säger också en hel del om hur snabbt det egentligen går.
Tolkar det som stor?
Ja, så stor, ja.
Snyggt. Stort tack, Annie. Lycka till på stora scen.
Ja, tack.
Tack så mycket. Hej.